Den hade vi också, ja. Så, välkomna allesammans.
Welcome everybody.
Och vi välkomnar också er som lyssnar på internet.
We also welcome those who listen on the internet.
Och det är söndag idag.
It's Sunday today.
Det är februari.
It's February.
Och det är soligt.
And the sun's shining.
Så vi är väldigt glada, inte bara för det.
So we're happy, not just because of that.
Men också, eller framförallt skulle jag vilja säga, för att vi är frälsta av Gud.
But above all that we are saved by grace.
Solen är en bisak.
The sun is probably not so important.
Vi vill börja med bön.
We want to begin by praying.
Herre, vi tackar dig denna förmiddag.
Lord, we thank you this morning.
Vi tackar dig att vi får komma till ditt hus.
We thank you that we can come to your house.
För det är vi som egentligen är ditt hus.
And actually we are your house.
Ingen byggnad kan rymma din församling.
No building can contain your church.
Vi är de levande stenarna.
We are the living stones.
I det nya testamentliga templet.
In the New Testament temple.
Herre, vi ber idag att du välsignar våra hjärtan.
And Lord, we pray today that you would bless our hearts.
Hjälp oss att förstå och ta till oss de ord som förkunnas.
And help us to understand and receive the words that are proclaimed.
Välsigna var och en.
Just bless each one.
Vi ber också för dem som kanske behöver ett speciellt vidrörande.
And we pray for those who need to be touched especially.
Så Herre, vi ber att du skulle välsigna på ett särskilt sätt.
And Lord, we just pray that you would bless us in a very special way.
Möt människor personligen.
And meet people personally.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Förra helgen var jag i Finland.
Last weekend I went to Finland.
Några av er som är i detta rummet var faktiskt med.
And some people here were actually there.
Vi hade ett teologiskt seminarium.
We had a theological seminar.
Tanken var att det skulle vara lite djupare.
The idea is to have a little deeper seminar.
Skulle gå lite djupare på olika ämnen.
To dig deeper into certain topics.
Och vi talade om kristologi och pneumatologi.
We talked about Christology and pneumatology.
Som är läran om Kristus och läran om den helige Ande.
Which is the doctrine of Christ and the doctrine of the Holy Spirit.
Och det är ingen självklarhet att människor tror på någonting så här som vi tycker att man borde tro på.
It's not just self-evident that people believe in the things that we believe in.
Det finns många olika kyrkor.
There are many different churches.
Många olika inriktningar på kristendomen.
There are many different directions in Christianity.
Och för en del människor så har detta just blivit en stötesten.
And for certain people this has become a stumbling block.
Man säger att ja, men om det nu är så liksom att det här är sant och kyrkan, Bibeln och den kristna tron.
And they say if this is true, it's church and the Bible and the Christian faith.
Varför finns det då olika kyrkor?
Why are there different churches?
Och dessutom så bråkar de med varandra.
And on top of that they are arguing with each other.
Ja, liksom olika argument för och emot och vad det nu kan vara.
They are arguing about this and that.
Men faktum är att vi vet att det har varit så.
The fact is that we know that this is the case.
För även då församlingen utgörs av människor frälsta av nåd.
Because the church is consists of people who are saved by grace.
Så har vi också kött.
But we all have flesh.
Och det betyder att vi gör saker som vi inte borde göra.
Which means that we do things that we shouldn't do.
Säger saker vi inte borde säga.
And we say things that we shouldn't say.
Och kyrkan är inget undantag.
And the church is no exception.
Så vi får leva med det.
So we can live with it.
Men det betyder inte att vi ska ta den här inställningen. Vi kan aldrig få reda på vad som är sanningen i alla fall.
But we don't have to take an attitude that we'll never know the truth anyway.
Därför att Bibeln ger oss ett löfte.
But of course the Bible gives us a promise.
Att den som söker, han finner.
That if you seek, you will find.
Den som knackar, så är det. Den som knackar. Den som knackar ska det öppnas för.
And if you knock, it will be opened.
Så vi har ett löfte.
So we have this promise.
Och det är ett personligt löfte.
And it's a personal promise.
Och vi behöver inte bry oss så mycket om grannen.
And we don't have to bother so much about
vad de tror, vad de tycker.
Believe and what they think.
Utan vad vi bryr oss om det är vad har jag för relation med den levande guden.
But what matters to us is what relationship I have to the living God.
Någon ringde mig i veckan.
Someone called me this week.
Och berättade att någonstans i Sverige så hölls det ett seminarium.
And told me that somewhere in Sweden there was a seminar.
Och de undrade om jag var möjligen tillgänglig och var med.
And they wanted if I could come.
Och det intressanta med det här seminariet var att det handlade om språk.
An interesting thing is that this seminar was about languages.
Och då menar jag inte olika språk.
I don't mean different languages.
Utan hur man hanterar sitt eget språk.
How you take care of your language.
Någon kanske har hört termen postmodernism.
Maybe you've heard this term postmodernism.
Det ordet dyker upp hela tiden.
You see this word all the time.
Och väldigt få människor vet vad det betyder.
And not many people know what it means.
Vi lever i en postmodern tid.
And we live in postmodern term.
Post time. Post betyder efteråt.
And post means after.
Och modern betyder modern.
And modern is modern.
Så det betyder att vi lever efter den moderna tiden.
Which means that we live after the modern time.
Men det betyder inte att vi lever i en omodern tid.
Which doesn't mean that we live in a time that is not modern.
Utan modernismen.
But modernism.
Det var någonting som härjade här i Europa på 17- och 1800-talet och en lång bit in på 1900-talet.
We had this in Europe in the 18th, 19th and 20th century.
Utvecklingen gick framåt.
Things were developing.
Och man tyckte liksom att här fanns den moderna världen.
And they thought that this is the modern time.
Och vi gör det på det rätta sättet.
And we are doing things the right way.
Och gör man på något annat sätt så gör man det på ett sämre sätt.
And if you do it differently then it's not so good.
Och det här smittade kanske av sig också lite grann på det kyrkliga.
And maybe this got into church as well.
Och det som finns i västvärlden det är rätt.
Things that we believe in the western world they are true.
Och det som finns i den övriga världen är fel.
And what's in the rest of the world is wrong.
Så man missionerade ju eftersom den kristna tron var vår tro.
So they have some missionaries since the Christian faith was our faith.
Då måste ju den vara den bästa tron.
That it must be the best faith.
Den rätta tron.
The true faith.
Men nu lever man i en postmodern tid.
But now you live in a postmodern time.
Vi lever efter den moderna tiden.
We live after the modern time.
Och då säger man att ja men liksom det som är rätt för dig kanske inte är rätt för mig.
And they say what is truthful for you maybe is not true for me.
Och framförallt får man inte vara dogmatisk.
And above all you mustn't be dogmatic.
Man kan inte hävda att någonting är mer rätt än någonting annat.
You can't say that something is more true than something else.
Man kan inte säga till exempel att det är bättre att vara kristen än att vara muslim eller buddhist eller någonting sånt.
You can't say that it's better to be a Christian than a Muslim or a Buddhist or something.
Man kan överhuvudtaget inte hävda att man har
You cannot say that you have the truth.
Utan vad vi är då det är ödmjuka sanningssökare.
But we are just humble seekers for the truth.
Men mitt i den här postmoderna tiden.
But in this postmodern time.
Så har man ändå utvecklat ett tankesätt som är rätt.
They have developed this way of thinking that is true.
Och det rätta är att man har kommit fram till att ingenting är rätt.
And the true thing is that you agree that nothing is true.
Allting är relativt.
Everything is relative.
Och man kan liksom inte påstå att någonting skulle vara sant.
And you can't claim that something is the truth.
Ingenting är absolut.
There's no absolute.
Och det enda som är absolut.
And the only thing that is absolute.
Det är att det inte finns någonting som är absolut.
Is that there's nothing absolute.
Ni hör liksom hur det här resonemanget inte riktigt håller.
You can hear that this way of reasoning is not quite important.
Och det här seminariet handlade om postmodern språk.
And this seminar was about postmodern language.
Alltså med andra ord, jag kan stå och säga någonting här idag.
In other words, that I can say something here today.
Därför att jag har uppnått en viss ålder.
Because I have a certain age.
Och fick lära mig att det betyder någonting. Visst för mig.
And I learned that this means something for me.
Samma ord.
But the same word.
För någon annan.
For someone else.
Som kanske är yngre.
Maybe this person is younger.
Eller som har en annorlunda bakgrund.
Or they have a different background.
Så betyder ordet någonting annat.
That this word means something else.
Det är samma svenska eller engelska ord.
It's the same Swedish or English word.
Men meningen är en annan.
But the meaning of it is different.
Om jag använder ordet synd.
If I use the word sin,
så kommer man från ett ganska närt kristet område.
I come from this kind of Christian area.
Och man är min ålder.
And you're my age.
De flesta av er vet hur gammal jag var med.
Most of you know how old I am.
För ni var med på mitt födelsedagskalas.
Because you were there when I had my birthday party.
Men i alla fall, då betyder synd ofta en någon slags katalog.
But in that case anyway, sin usually is a kind of catalog.
Jag har en lista på saker som är fel.
I have a list of things that are wrong.
Ja, undviker man de här sakerna.
And if you avoid doing these things.
Då är det bra.
That's good.
Då syndar man inte.
Then you don't sin.
Det kan bli väldigt subjektivt.
It can be very subjective.
För att vad är egentligen synd?
What is actually sin?
Många av de här sakerna som finns på de här så kallade listorna är verkligen synder.
And many of the things that you find on these lists are actually sin.
Bibeln är väldigt klar över det.
The Bible is very clear about it.
Men om jag tror att när jag lyckas hålla den här listan att jag är syndfri.
But if I believe that if I don't do anything that is on this list, then I have no sin.
Då har jag missat någonting.
Then I've missed something.
För andra så betyder synd någonting helt annat.
And for other people, sin is something completely different.
För en del så betyder det helt enkelt bara att vi har misslyckats med vårt samhällsbyggande.
For some people, it just means that we have failed when we are building our society.
Och vi har behandlat vissa folkgrupper lite illa.
And we have treated different some peoples a bit badly.
Eller vi har byggt upp liksom samhällsklyftor, eller vad heter det, klassklyftor.
Or we built up different classes in society.
Vad det nu kan vara.
Whatever.
Och nu måste vi rätta till det.
And now we have to correct
this. Och när vi har gjort det så är vi okej. Okay.
When we've done that,
så synd är inte personligt.
So sin is nothing personal.
Utan det är ett socialt fenomen.
But it's something in society.
Att vi inte riktigt har gjort allting rätt i samhällsbyggandet.
That we haven't quite done everything as we should do.
Så när jag säger synd.
So when I say sin.
Då tänker jag kanske på olika specifika synder från Bibeln.
Then I think of some specific sins maybe from the Bible.
Som har summerats på någon form av samfundslista.
That some church has put on their list.
Men för andra så är det bara lite sådär, ett misstag i vardagen.
For other people it's just some kind of mistake you make in everyday life.
Nu var det inte synd jag skulle tala om idag.
But actually I wasn't going to speak about sin today.
Jag ska faktiskt tala om nåd.
But I was going to speak about grace.
Som är lösningen på syndaproblem.
Which is the solution to the problem of sin.
Och ibland så får man den här frågan. Tror du att din kyrka är den rätta kyrkan?
And sometimes I get this question. Do you believe that your church is the true church?
Så hoppas de att jag ska vara väldigt ödmjuk och säga nej, givetvis inte.
And then they hope that I will be very humble and say.
Jag har ju valt att gå till den kyrkan som jag tror är absolut mest fel.
I've chosen to go to a church that I think has wrong about most things.
Absolut, det är självklart.
Of course it's obvious.
Jag vet inte vad sanning är överhuvudtaget, jag bara söker.
I don't really know what truth is, I'm just looking for it.
Nej, jag svarar, jag tror att jag går till den rätta kyrkan.
No, I say that. I believe I go to the true church. It's my
liksom, vem är du?
Who are you?
Hur kan du hävda någonting?
How can you claim that?
Jo, men om jag inte trodde att det var den rätta kyrkan.
But if I didn't believe this is the best church.
Skulle jag självklart gå till den jag trodde var den rätta kyrkan.
Then I would go to the church that I thought was the best church.
Men är det så svårt att förstå?
Hard to understand.
Jag förstår inte liksom, folk, du köper den bil du tycker är absolut sämst.
I don't really understand this. Did you buy the car that you think is the worst car?
Och liksom, ha, vilken dålig bil jag
köper. Oh, this is such a bad car.
Men jag går ju runt och letar efter den bästa bilen.
No, I'm looking for the best car.
Men det betyder inte att jag hånar dem som kör andra bilar.
Which doesn't mean that I mock the people who drive other cars.
Eller så har du gått till den kyrkan.
Oh, you go to that church.
Men vi har rätten att söka.
But we have the right to look.
Och finna.
And find.
Vi har rätten att knacka.
And we have the right to knock.
Gud har lovat att öppna.
And God has promised to open.
Och den här friheten har jag som individ.
And I have this freedom as individual.
Men, nu ska vi tala om nåd.
But let's speak about grace.
Vad betyder nåd?
What is grace?
Nåd är ett ord som vi hittar i Efesierbrevet 2.
We find this word in Ephesians 2.
Det här är vår text idag.
This is our text for today.
Efesierbrevet andra kapitel.
Ephesians 2.
Verserna 8 till och med 10.
Verses 8 to 10.
Ty om nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Not of works, lest anyone should boast.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
Här talas om att vi är frälsta av nåd.
It says here that we are saved by grace.
Nåd, det grekiska ordet är charis.
And the Greek word for grace is charis.
Och det betyder en gåva eller en present.
Which means a gift, a present.
Och den är av naturen fri.
And by nature it's something that is free.
Därför att om jag ger någon en gåva.
Because if I give a gift to someone.
Men i utbyte mot den gåvan.
But in exchange for the gift.
Så måste jag göra någonting.
I have to do something.
Betala någonting.
Pay something.
Bevisa någonting.
Or show something, prove something.
Då är det inte längre en gåva.
Then it's no longer a gift.
Då är det en belöning.
Then it's a reward.
Då är det en betalning.
Then you have paid for it.
Så om vi talar om en gåva.
So if we speak about a gift.
Så kan det inte finnas några villkor kopplat till det.
There cannot be any conditions tied to it.
Sen har vi ordet frälst.
And then we have the word saved.
Så att vi är frälsta av nåd.
Says that we are saved by grace.
Frälsta eller frälst i grekiska.
And saved in the Greek.
Sozo.
Sozo.
Är ett ord som betyder väldigt många olika saker.
Is a word that means many different things.
En ganska bred betydelse.
Means quite a few things.
Det betyder att befria.
Means to set free.
Att rädda någon.
To save someone.
Att skydda någon.
To protect someone.
Det betyder egentligen att bli räddad ur någon situation.
It actually means to be saved out of a situation.
Och ofta när Bibeln talar om frälsning.
And oftentimes when the Bible speaks about salvation.
Så talas det inte om himmel och helvete.
It doesn't mention heaven or hell.
Utan det talar bara om vår dagliga liv.
But about our daily lives.
Att på grund av min syndiga natur.
That because of my sinful nature.
På grund av min olydnad till Gud.
Because of my disobedience to God.
Så fattar jag vissa beslut.
Then I make certain decisions.
De här besluten får mig att hamna i dåliga situationer.
And these decisions put me into bad situations.
Och i de dåliga situationerna.
And in these bad situations.
Så behöver jag räddning.
Then I need to be saved.
Och det är det som det handlar om.
And that's what it is all about.
Så det är väldigt få tillfällen som Bibeln talar om det som att bli räddad ur helvetet till himlen.
So very rarely in the Bible says that it mentions that it's being saved from hell to heaven.
Men i Efesierbrevet.
But in Ephesians.
Så det är väldigt tydligt.
It's very obvious.
Att det talar om andlig frälsning.
But it's a spiritual salvation.
Vi behöver bli frälsta från vårt syndiga tillstånd.
We need to be saved from our sinful state.
Till att bli räddade i Gud.
To be saved into God.
Och här står det här ordet i någonting som man kallar för perfekt particip.
And this is in the perfect participle.
Och alla vet naturligtvis vad perfekt particip betyder.
And you all know what that means.
Men det betyder en händelse som äger rum vid någon tidpunkt.
But it's an action that took place at a certain time.
Och som har bestående resultat.
And the result of it will remain.
Så jag har blivit frälst.
I have been saved.
Det hände vid det ögonblick jag trodde på Herren Jesus Kristus.
It happened the moment I believed in the Lord Jesus Christ.
Och resultatet av detta.
And the result of it.
Är bestående.
Will last.
Det är ingenting som förändras.
And nothing will change.
Det är ingenting som upphör.
Nothing will cease.
Det är ingenting som vi kan förbättra eller förändra.
And we can't make it better.
Utan det har ett permanent resultat.
But the result is permanent.
Och vi talar om nåd. Och vi tänker oss nåden som, ja men det här jag sa nu, det är ganska självklart.
I think that what I just said is quite obvious.
Det är en gåva.
It's a gift.
Vi har fått den här gåvan.
And we received the gift.
Och det är vår frälsning.
And that's our salvation.
För det finns ingenting som vi kan göra mer än att tro.
And there's nothing more we can do than believe.
Men kommer ni ihåg att jag sa att språket ofta betyder olika saker för olika människor?
But remember I said that language oftentimes means different things to different people.
Jag lovar er att nåd har en helt annan betydelse för många människor.
And I can tell you that grace means something completely different to some people.
Och det är därför jag vill definiera det.
And that's why I want to define it.
Inte bara nåden utan andra bibliska termer.
Not just grace but also some other different other biblical terms.
På 30-talet.
In the 30s.
Så fanns det en tysk teolog.
There was a German theologian.
Och jag brukar som vana inte nämna namn.
I don't usually mention names.
Men för de som är bevandrade i den teologiska världen.
But if you know something about theology.
Så kanske ni vet vem jag talar om.
Maybe you know who I'm speaking about.
Och det är okej.
That's okay.
Därför att man kan läsa den här personens utläggningar på internet eller i böcker.
You can read the expositions of this theologian on the internet or books.
Men han myntade några termer.
But he coined some terms.
Och de termerna florerar väldigt mycket där ute.
These terms are used a lot.
Till exempel, för det första, dyrköpt nåd.
The first one is a costly grace.
Dyrköpt nåd.
A costly grace.
Men tänk nu liksom, om vi nu säger att nåd är någonting som jag får.
But if you think that grace is something I receive.
Karis.
Karis.
En gåva.
It's a gift.
Om jag betalar för den.
And if I pay for it.
Då är det ingen gåva längre.
It's not a gift anymore.
Då är det en belöning.
And it's a reward.
Eller en betalning.
Or just a
en lön.
A salary.
Så hur kan nåden vara dyrköpt?
So how can grace be costly?
Men man säger så här, men frälsningen är så stor och så underbar, så skulle man bara kunna säga jag tror och den blir mig till del.
You say that grace is so great and wonderful, so is it possible that I can just say I believe and you get it?
Nej, för att om vi vill ha någonting som är vi tycker är värdefullt, då måste vi betala för det.
Because if you want something that you think is costly, then you have to pay for it.
Ju finare kläderna i butiken är, ju mer kostar.
The nicer the clothes in the shop, the higher the price.
Det vet alla.
We all know that.
Och eftersom frälsningen är det största, mest fantastiska som finns.
And since salvation is the greatest thing there is.
Så måste det vara ett högt pris.
Then the price must be very high.
Och jag kan säga i denna morgon att det är ett högt pris.
And I can say this morning that there is a costly price.
Men här är de goda nyheterna.
But this is the good news.
Det är inte vi som betalar det höga priset.
That we don't have to pay a high price.
Det var Gud som betalade det.
It's God who paid it.
I första Petrus 1.
In 1 Peter 1.
Verserna 18 och 19.
This is 18 and 19.
Står det att priset är givet.
It says that the price has been paid.
Det var hans dyra blod.
It was his precious blood.
Och i Apostlagärningarna kapitel 20.
And in Acts 20.
Och vers 28.
Verse 28.
Står det att det var Guds eget blod.
It says it was God's blood, his own blood.
Han ger frid.
He gives freely.
Och frid ska vi ge.
And we will give freely.
Det är en princip som går rakt igenom hela Bibeln.
And that's a principle throughout the Bible.
Det var vad Jesus sa till sina lärjungar i Matteus 10.
And that's what Jesus said to his disciples in Matthew 10.
Och vers 8.
Verse 8.
Men tanken finns där.
But there is the thought.
Att om vi inte överlåter oss till Gud 100%.
But if we don't give ourselves to God 100%.
Om vi inte sätter Gud på tronen, har ni hört den termen?
If you don't put God on the throne. Have you heard this term?
Men hur ska jag kunna sätta Gud på tronen?
But how can I put God on the throne?
Han har suttit där innan tiden begynte.
He's been sitting there since the beginning of time.
Det är inte lätt att sätta Gud på tronen.
It's not easy to put God on the throne.
Jag vet att det är ett slags bildspråk.
I know that this is a symbolic language.
Och man menar det i sitt eget liv.
And you know that it's in, and you mean that it's in your own life.
Så jag är inte medvetet sarkastisk.
So I'm not sarcastic.
Men vi kan inte bli värdiga frälsning.
There's no way we can could be worthy.
Det finns inte en chans.
There's not a chance.
Alltså om jag kan bli åtminstone lite mer värdig än han eller hon.
But at least I could be a little more worthy than this person or that person.
Vänta lite nu. Vi kan inte köpa nåd.
We can't buy grace.
Det är en total motsägelse.
It's just so contrary.
Så den är inte dyrköpt.
It's not costly.
Det är den bara för Gud.
It's just costly for God.
Han betalar priset.
He's paid the price.
Men för oss är den absolut fri.
But for us it's absolutely free.
Så om vi bara får nåd när vi möter vissa krav,
so if we just receive grace when we live up to certain terms,
då är det inte längre nåd.
Then it's no longer grace.
Men samma teolog,
but this same theologian,
myntade också ett annat uttryck.
He also said this
billig
impression, this term, a cheap grace.
När han talar om dyrbar nåd, eller dyrköpt nåd,
he spoke about the costly grace.
Då handlade det om att vi skulle betala ett pris för det.
That was that we had to pay price for it.
När han talade om billig nåd,
he spoke about cheap grace.
Talar han om sådana som mig,
he spoke about people like me,
som säger att frälsningen är absolut totalt fri.
Who say that salvation is something that is totally free.
Jag behöver bara göra en sak.
I only have to do one thing.
Tro på honom som betalade priset.
Believe in him who paid the price.
Det kallade han för billig nåd.
He called this cheap grace.
Vi har gjort den billig genom att erbjuda frälsningen fritt.
So we turn this into something cheap since we offer salvation for free.
Men det är det som är hela meningen med nåden.
But that's the whole point of salvation.
Att den är fri.
That is free.
Vi kan inte tala om den i termer som att köpa den eller förtjäna.
Well, we can't say that we buy it or earn it.
Och det finns ingen billig nåd.
There is no cheap grace.
Om Gud har betalt priset för den.
If God has paid the price for it.
Vilka är vi då säger den billig?
Then who are we to say that it's something cheap?
Det är han som säger att den är fri.
He says that it's free.
Inte jag eller någon annan.
Not me or someone else.
Vi står i en tacksamhetsskuld till Gud.
We are in a gratitude to God.
Det är därför vi tjänar honom.
And that's why we serve him.
Om det inte är av den anledningen, då har jag fel motiv.
If I don't do it because of that, then my motives are wrong.
Och det kan vi ha ändå.
Can have the wrong motive.
Vem tjänar Gud med 100% rätta motiv?
Who can serve God 100% with 100% right motives?
Inte jag, det vet jag.
Not me anyway.
Jag tror inte någon annan här heller.
And no one else I believe either.
Men det är så vi ska tjäna honom.
That's how we should serve him.
Därför att vi har fått den fria nåden.
Because we have received the free grace.
En annan term.
And another term.
Är lätt tro.
Easy believism.
Lätt tro.
Easy believism.
Ja, så det ska vara svårt att tro.
So it should be something difficult to believe.
Och då säger man att om frälsningen är för lätt.
So they say if salvation is too easy.
Då kommer det att resultera i ett liv i synd.
Then you will end up in a life of in sin.
Jag skulle vilja säga att det är inte lätt att tro.
But I would say this, it's not easy to believe.
Det har jag märkt.
I've noticed that.
Därför att de flesta tror inte.
Because most people don't believe.
Det verkar inte så.
Yeah, what you can see anyway.
Majoriteten tror inte.
The majority of people don't believe.
Så det är inte lätt.
It's not easy.
Men däremot är det väldigt enkelt.
But it's anyway very simple.
Förstår ni skillnaden?
Do you understand the difference?
Det är inte lätt.
It's not easy.
Att tro att jag är en syndare.
To believe that I'm a sinner.
Som inte har någon som helst förmåga att frälsa mig själv.
And I'm completely unable to save myself.
Utan jag är totalt beroende av att någon annan gör det.
I'm completely dependent on someone else doing it.
Och Gud har gjort det.
And God has done it.
Genom att sända sin son Jesus Kristus in i världen.
By sending his son Jesus Christ to the world.
Gud blev en människa i Jesus Kristus.
God became man in Jesus Christ.
Levde ett fullkomligt perfekt liv.
And he lived a perfect life.
I egenskap av människa.
In, as a human being.
Samtidigt som han var Gud.
And at the same time he was God.
Och att det är genom hans liv och död som jag får mina synder förlåtna.
And through his life and his death I receive forgiveness of sins.
Det är inte lätt att tro.
It's not easy to believe.
För då skulle ju uppenbarligen många fler göra det.
because if it was, then many more people would do.
Men det är väldigt enkelt.
But it's very simple.
I Johannes 6 kapitel.
In John 6.
Verserna 28-29.
Verses 28-29.
Kom lärjungarna till Jesus.
And the disciples came to Jesus.
De ställde en fråga.
And they asked him this question.
Vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Och de hade naturligtvis en tanke där att nu ska Jesus, precis som fariseerna, ge oss en lång lista på saker vi måste göra.
And of course they thought that Jesus, just like the Pharisees, would give them a long list of what to do.
Svaret var väldigt förvånande.
But they got a surprising answer.
Tro på honom som han har sent.
Believe in him whom he sent.
Det är vår gärning.
That's our works.
Men så vi är inte frälsta av gärningar.
We are saved by works.
En del människor menar att tro, om man måste tro, då måste man ju också utföra en gärning.
And some people say if you believe then you must do some certain works.
Men den gärningen är okej.
But this work is okay.
Därför att trons gärning är okej.
Because the work of faith is okay.
Vi har fått en förmåga att välja Gud.
We have the ability to choose God.
Och det är underbart.
And that's wonderful.
Gud har inte anseende till person.
God is no respecter of person.
Så vad är det vi ska göra?
So what is it we must do?
Tro på honom som han har sagt.
Believe in him.
Det är inte lätt.
It's not easy.
Därför att jag måste lägga bort min stolthet.
Because I must put my pride aside.
Där jag säger att om det finns en Gud.
And if I say if there is a God.
Och det finns en himmel.
And there is a heaven.
Och det är min, så att säga, det är en slutdestination.
And it's a destination, my end.
Så kan jag nå dit.
And I can reach it.
För egen maskin.
On my own.
Men ingenting kan vara mer fel.
But nothing can be more wrong.
Det är enkelt.
It's easy.
Men det är inte lätt.
But it's not simple.
Och den här termen som jag nu fortsätter med.
And this term that I continue with.
Är det inte nödvändigtvis från den här teologen.
It's not actually from this theologian.
För er som har listat ut vem det är.
If you have understood who it is.
Det är så roligt när man är i Finland.
It's fun when you go to Finland.
Så har man några experter på grekiska.
There are some Greek experts on Greek.
Så man måste verkligen veta vad man säger.
So you really have to know what you're saying.
Annars kommer de alltid upp så här, en liten halvtimme.
Är
det någon liten grammatisk detalj?
Aspect of the grammar, the Greek grammar.
Och så blir det en timslång utläggning om det här.
Talk about it for an hour.
Jag tycker det är ganska, det är något att hålla sig skärpt liksom.
You have to keep, they kick on your toes.
Men hjälpande nåd.
But assisting grace.
Hjälpande nåd.
An assisting grace.
Ungefär som att nåden kommer in liksom när vi inte har gjort tillräckligt mycket gärningar.
Like grace comes into it when you haven't done enough work.
Så det blir liksom någon sån här 90% gärningar, 10% nåd.
So it's like 90% works and 10% grace.
Eller kanske 50-50.
Or maybe 50-50.
Lite beroende på hur duktig jag är.
Depending on how clever I am.
Men det är så här religionen tänker.
But this is how religion thinks.
Att Gud assisterar oss när vi inte klarar det på egen hand.
That God will assist us when we can't make it on our own.
Ibland så tror man att liksom det finns ett system.
Sometimes people believe that there is a system.
Man talar om sakrament.
And the sacrament.
I protestantiska sammanhang har man ofta bara nåd och nattvard.
And in the Lutheran church they oftentimes only have grace and communion.
I en del andra kyrkor så har man mycket mera såna här sakrament.
But in other churches they have many more sacraments.
Och egentligen så heter det här sakramenten nådesmedel.
And actually the word for this sacrament is means of grace.
Nådesmedel.
Means of grace.
Som andra ord, jag tar emot nåden genom att följa ett system.
So actually I receive grace by following this system.
Intressant.
That's interesting.
Men då är ju inte nåd längre nåd.
But then the grace is no longer grace.
Den måste förtjänas.
It has to be deserved.
Och om de här nådesmedlen ges i kyrkan.
And if these means of grace are given in the church.
Av prästen.
By the priest.
Eller ledaren.
Or the leader.
Ja, då finns frälsningen bara i kyrkan.
Then the salvation is only in the church.
Och kan bara förmedlas av prästen.
And can only be given by the priest.
Det strider helt emot vad skriften säger.
And that's completely opposite to what the scripture says.
Nåden kan man ta emot var som helst.
You can receive grace anywhere.
Hemma vid sin egen sänka.
Maybe by your bedside.
I köket.
Or in the kitchen.
I bilen.
På bussen. On the bus.
Liksom, när helst jag kommunicerar med Gud.
Whenever I communicate with God.
Vare sig det är frälsande nåd.
Maybe it's whether it's a saving grace.
Eller förlåtande nåd.
Or a forgiving grace.
Otillräcklig nåd har vi nästa punkt.
And then we have insufficient grace, the next point.
Det vill säga nåden räcker inte till.
Actually, grace is not quite enough.
Det är ungefär som att jag är fast i ett hål i marken.
It's like if I'm stuck in a hole in the ground.
Och så kommer någon med en steg.
And then someone comes with a ladder.
Och låter stegen komma ner i hålet.
And they stick this ladder into the hole.
Och sen kan jag klättra upp själv.
And then I can climb up on my own.
Alltså nåden förmådde inte att få mig ut ur hålet.
Actually, grace didn't quite get me out of this hole in the ground.
Men nåden förmådde att sänka ner en steg i hål.
But it was good enough for lowering this ladder into the hole.
Nåden gör inte bara den där lilla hjälpsteget.
Grace is not just a little help.
Utan nåden är allt.
But grace is everything.
Det finns ingen stege lång nog för att komma ner i det djup där vi befinner oss som ofrälsta.
There is actually no ladder that is long enough to get into the hole to where we are when we are not saved.
Sen har vi utsvävande nåd.
And then we have this licentious grace.
Det har ni säkert hört.
I'm sure you've heard about it.
Någon säger, ja men vänta nu, så att du säger att ni bara tror.
People say that, well, you just believe.
Och sen kan ni leva som ni vill.
And then you can just live as you want to.
Aha. Så att liksom nåden har blivit en ursäkt för att synda.
Well, so grace is just a license to sin.
Människor som tror på nåd.
People who believe in grace.
Människor som tror på fullbordat verk.
People who believe in the finished work.
De syndar.
They sin.
Vet ni varför jag vet det?
And you know why I know it?
Därför att jag själv är en som tror på nåd.
Because I believe in grace.
Jag är en som förkunnar nåd.
And I preach grace.
Jag vet att jag syndar.
I know that I sin.
Så det är så.
So that's the way it is.
Men.
But.
Syndar gör också de som inte tror på nåden.
Even the people who don't believe in grace, they sin too.
Och som talar om kostsam nåd.
And they speak about the costly.
Eller dyrköpt nåd.
Or the, yeah, the costly grace.
Eller som talar om billig nåd.
Or cheap grace.
Eller lätt att tro.
Or easy believism.
Och så vidare.
And so on.
Så vi ser att syndar gör alla.
So we can see that we all sin.
Oavsett vilken teologi vi har.
Whatever theology we have.
Men jag vågar lova och påstå idag.
But I can promise and I can claim this today.
Att om vi inte syndar en sekund.
That if we don't sin for one second.
Eller en minut.
Or a minute.
Eller en timme.
Or an hour.
Eller en dag.
Or a day.
Eller vilken tidsperiod som helst.
Or whatever time.
Så är det absolut 100% på grund av nåd.
It's just 100% grace.
Inte därför att jag placerat mig själv under någon form av lagiskt system.
Not because I put myself into a kind of legalistic system.
Oh ja, jag kan hålla fasaden uppe utåt.
Yes, I can keep the mask outwardly.
Det är religionen jätteduktig på.
Religion is great at doing that.
Men det är inte det vi förkunnar.
But that's not what we preach.
Vi förkunnar inte nåd som är en ursäkt för att synda.
We don't preach grace that is just a license to sin.
Aposteln Paulus stötte på det här fenomenet.
Paul, the apostle, he met this phenomenon.
I Romarbrevet 6.
In Romans 6.
Vers 1-8.
Verse 1-8.
Det var de som hade diskuterat det här.
Some people had discussed it.
Och sagt liksom att jo men om vi nu liksom om nåden blir större när vi syndar mera, då ska vi ju passa på.
And I say, if grace is greater when we sin more, then why not?
Han säger absolut inte.
He says absolutely not.
Och så säger han, hur ska vi?
How can we?
Som har dött till synden, synda mer.
Who have died to sin.
Han säger liksom att det här är absolut ingen ursäkt.
This is no excuse.
Tvärtom.
It's quite the reverse.
Det är själva utrustningen för att inte göra det.
This is the equipment for not doing it.
Om jag rätt förstår nåden.
If I understand grace.
Om jag rätt tar emot
way, den. And I receive it the right way.
Då har jag en utrustning.
Then I have a provision.
Att leva i seger.
To live in victory.
Även från en praktisk synpunkt.
From a practical point of view.
Och när vi har nåden som utgångspunkt.
And when we start in grace.
Så är det egentligen en ett högre förknippat med ett högre krav.
Then it has actually a higher demand on it.
Högre krav än att följa lagen i gammaltestamentlig mening.
It takes more than following the law in the Old Testament.
Vi har den helige ande.
We have the Holy Spirit.
Och det hade inte de i gamla testamentet.
And the people in the Old Testament didn't.
Stor skillnad.
There's a great difference there.
Så det är inte det att liksom nu när vi lever under nådens tidsålder.
So it's not that when we're living in the time of grace.
Då finns det inte längre några krav på oss.
There are no longer any demands on us.
Men de är högre.
But they're actually higher.
Men det underbara är.
But the wonderful thing is
att lagens krav
that the demands of the law
som Romarbrevet 8:4 talar
om, which Romans 8:4 spoke about,
de har blivit mötta.
They have been met.
Inte av oss,
not by us,
utan av honom,
but by him.
Han som uppfyller lagen i vårt ställe.
He fulfilled the law in our stead.
Och han är slutet på lagen.
And he is the end of the law.
För var och en som tror.
For each one who believes.
I Romarbrevet 10:4.
In Romans 10:4.
Omvändelse. Sjunde punkten.
The seventh point is repentance.
Det är ett grekiskt ord som är metanoia.
It's the Greek word metanoia.
Och det betyder att tänka annorlunda.
That means to think differently.
Att tänka om.
To rethink.
Eller en eftertanke.
Or to think afterwards.
Det talar om en inre förändring.
It speaks about an inner change.
Som gör sig eller tar sig uttryck i ett förändrat liv.
And this is expressed in a changed life.
Det är inte att jag putsar upp mitt liv.
It's not that I polish my life.
Innan du kan bli frälst.
Before I can get saved.
Så måste du omvända dig.
Before you can get saved, you must repent.
Men vad betyder det att omvända sig?
But what does it mean to repent?
Betyder det att jag putsar upp mitt liv på utsidan?
Does it mean that I just polish up my life on the outside?
Och när jag har gjort det.
And after that.
Så kommer jag och säger, okej, kan jag bli frälst nu?
I can come and I say, can I get saved?
Inte riktigt ännu.
No, not quite yet.
Vi jobbar lite på det till.
You have to work a little harder.
Kom tillbaka när du tror att du är klar.
Come back when you think you're done.
Och så här håller jag på.
And then I keep it up.
Kommer det verkligen en dag?
Will there really be a day?
När Gud säger.
When God will say.
Gud, den perfekta, fullkomliga guden.
The perfect God.
Som inte kan acceptera en enda liten synd.
Who cannot accept just the smallest sin.
Tror ni att det kommer en dag?
Do you think there will be a day?
När han säger, nu har ni gjort ett riktigt bra jobb.
When he says, well, you've done it very well now.
Välkommen, nu kan ni bli frälst.
Welcome, you can be saved now.
Ni har inte blivit fullkomliga, men ni har fixat till det mesta.
Well, you're not quite perfect, but you've done most of it, so that's good enough.
Om jag bryter lagen på en punkt.
If I break the law at one point.
I Jakobs andra kapitel.
In the second chapter of James.
Verserna 10-13.
Verse 10-13.
Då har jag brutit hela lagen.
And I've broken the entire law.
Det borde ta itu med den problematiken.
And that should deal with that way of thinking.
Så vi har ingen kapacitet att omvända oss i den gamla människan.
We have no capacity to repent in the old man.
Den enda kapacitet jag har.
The only capacity I have.
Det är att tro på honom.
Is to believe in him.
Som har tagit itu med alla de här sakerna.
Who has dealt with all these things.
Herren Jesus Kristus.
The Lord Jesus Christ.
Tro evangeliet.
Believe in the gospel.
Bli frälst. Få en ny kapacitet på grund av den nya skapelsen som jag nu blivit.
Receive a new capacity because I have become a new creation.
Kommer jag nu under undervisning?
And if I receive teaching
som är baserad på nåden och det fullbordade verket,
which is based on grace and the finished work,
då kommer en förändring att ske.
Then there will be a change.
Först på insidan,
first of all on the inside,
och sedan på utsidan,
and then on the outside.
Men det är inte det som avgör min frälsning.
But that's not what determines my salvation.
Tron på Jesus Kristus som är.
It's my faith in Jesus Christ.
Så vilken plats har gärningarna?
So what place is that for?
Vi läste det ju tidigare.
We read about it
earlier. Vi är frälsta av nåd.
And we are saved by grace.
Och sen står det att vi vi är skapade i Kristus Jesus.
And then it says that we are created in Jesus Christ.
Andra Korinthierbrevet 5:17.
Second Corinthians 5:17.
Vi är nya skapelser.
We are new creation.
I det ögonblick,
in this moment,
jag tror på Herren Jesus Kristus,
when I believe in Jesus Christ,
föds jag på nytt.
I am born again.
Jag blir en ny skapelse.
And I become a new creation.
Den skapelsen,
and this creation,
har jag förmågan att följa Gud.
In this creation I can follow God.
Inte i den gamla.
Not in the old one.
I den gamla skapelsen kan jag bara vara en hycklare.
And in the old one I can only be a hypocrite.
Det är det enda jag förmår.
That's all I can do.
På utsidan kan jag putsa upp mitt liv.
I can polish my life on the outside.
Och jag kan gapa och skrika när jag liksom och säga att jag är jätteledsen för att jag syndade igår.
And I can shout and I can scream and I can say I'm so sorry for sinning yesterday.
Och sen syndar jag igen.
And then I sin again.
Hopplöst.
Hopeless.
Men här är de goda
nyheterna.
Vi är skapade i Kristus Jesus.
Den nya skapelsen
både kan och vill följa Gud.
And the new creation wants to and can follow him.
Och om vi lever i den nya skapelsen,
and if we live in the new creation,
i Galaterbrevet 5,
in Galatians 5,
då bär vi frukt.
Then we will have fruit.
Om vi inte lever i den skapelsen,
and if we don't live in that creation,
då manifesterar sig köttets gärning.
Then the works of the flesh will show.
Och det står att anden och köttet strider mot varandra.
And it says that the spirit and the flesh will war with each other.
Det är verkligheten i det kristna livet.
And that's the reality of the Christian life.
Men det är den sanna meningen av gärningar.
But that's the true meaning of works.
De är ett resultat av att jag har blivit en ny skapelse.
They are the result of me being a new creation.
Om jag predikar ett annat evangelium,
and if I'm preaching another gospel,
så är det ett falskt evangelium.
Then it's a false gospel.
Och Paulus skriver om detta i Galaterbrevet.
And Paul writes about it in Galatians.
I det första kapitlet.
In the first chapter.
Verserna 6-8.
Verses 6-8.
Han säger om någon predikar ett annat evangelium än nådens evangelium.
He says if anyone preaches another gospel than the gospel of grace.
Vara han förbannad.
Then he is cursed.
Att vara förbannad betyder att vara på en plats där jag inte kan motta Guds välsignelse.
And if you're cursed, you're in a place where you cannot receive the blessings of God.
Där vill vi inte vara.
That's not the place we want.
Men vi har nådens evangelium.
But we have the gospel of grace.
Vi definierar de här termerna.
And we define the terms.
Så att de betyder samma sak för oss.
That they will mean the same thing to us.
För jag lovar.
Because I can promise.
Att ni kan gå ut där.
That you can go out.
Prata med någon.
And talk to someone.
Säg, ja, jag är frälst av nåd.
And they say, I'm saved by grace.
En dag i mitt liv så hörde jag evangelium.
One day in my life I heard the gospel.
Jag förstod att jag var en syndare.
And I understood that I was a sinner.
Och jag trodde på Jesus Kristus.
And I believed in Jesus Christ.
Han dog för mina synder.
And he died for my sins.
Han betalade pris.
And he paid the price.
Och han nu ger evigt liv till mig helt fritt.
And he gives me eternal life freely.
Det är ju inte nåd.
That's not grace.
Det är ju billig nåd.
That's cheap grace.
Men vadå billig nåd?
What do you mean cheap grace?
Jag förstår inte den termen.
I don't understand this term.
Den var mycket dyrköpt.
It was very costly.
Men inte för oss.
But not for us.
Det var för honom.
But for him.
Han betalade priset.
He paid.
Han lämnade himlen.
He left heaven.
Han blev gjort till synd.
And he been made into sin. He was made into sin.
Vi ska kunna få hans rättfärdighet som en gåva.
So that we can receive his righteousness as a gift.
Så tänk på alla de här sakerna.
So just think of these things.
Det här budskapet behöver inte balanseras.
We learned how to balance this message.
Jo, det är klart, det är viktigt det där med nåden.
It's very important grace.
Jag har bokstavligen hört de här kommentarerna som jag nu säger.
I've literally heard these comments.
Det är viktigt med nåden.
Well, grace is important.
Vi kan inte bara predika det.
But you can't just preach grace.
För då kommer ju folk bara synda.
Because then people will just sin.
Och det måste ju vara gärningar också.
There must be works as well.
Det måste finnas en balans.
There must be a balance.
Åh, vad svenskarna älskar ordet balans.
Literally love this word.
Allt ska vara balanserat.
Everything has to be in balance.
Men nåden behöver inte balansera.
But you don't have to balance grace.
För den är ingenting annat än nåd.
Because it's only grace.
Det är Gud som ger den.
God will give it.
Den är en gåva.
It's a gift.
Om jag försöker att balansera den,
if I try to give a balance to it,
då gör jag den endast till en belöning.
Then I make it into a reward.
Eller en lön.
Or a payment.
Har ingenting med nåd.
That has nothing to do with grace.
Men jag säger, det här är ju så bra för att vara sant.
And I say, this is too good to be true.
Och tror du inte liksom att folk skulle dra nytta av det?
Don't you think that people would use it?
Liksom sådär, du vet, börja och bli frälsta och sen, du vet, bara komma till himlen och sen leva i synd och...
You know, just get saved to get to heaven and then continue living in sin.
Pastor Stevens fick faktiskt den frågan en gång.
Pastor Stevens actually got that question once.
Det var en pastor som lyssnade på honom på radio.
Some pastor listened to him on his radio show.
Han hörde av sig.
And he got in touch.
Och sa, det här är fantastiskt.
He said, this is great.
Här är Bibelns budskap.
This is the message of the Bible.
Jag har aldrig hört det på det här sättet.
I never heard it this way.
Men, sa han.
But.
Jag kan inte predika i min kyrka.
I can't preach it in my church.
Folk skulle springa direkt ut och synda.
People would just run out and sin immediately.
Och han menade det.
And he really meant it.
Och jag förstår vad han menar.
And I understand what he means.
Och vi kan göra det från ett mänskligt perspektiv.
And from a human perspective.
Men om vi verkligen förstår något.
But if we really understand grace.
Är den ingen ursäkt för att synda.
It's no excuse for sin.
Tvärtom.
I
Titus
2:11-12
står det att den undervisar oss att förneka
ogudaktighet.
Det är Guds godhet som för oss till omvändelse.
God's goodness will bring us to repentance.
I Romarbrevet 2:4.
In Romans 2:4.
Då säger man, det strider mot alla religiösa principer.
But when you say this is just totally opposite to all religious principles.
Tvång och hot.
When you try to force people and threaten them.
Det är då som man får ordning på folk.
That's when you get people you
straighten
out.
People. Men det är inte det evangelium vi predikar.
But that's what the gospel that we preach.
Vi predikar inte en nåd som är en ursäkt.
We don't preach a grace that is an excuse.
Vi tror lika mycket på praktisk helgelse som någon annan kristen.
We believe as much in practical sanctification as any other Christian.
Men vi tror att det kommer av detta.
But we believe that it comes from this.
Så Herre, vi tackar dig just nu.
So Lord, we just thank you now.
Välsigna de här tankarna.
And bless these thoughts.
De är radikala.
They are radical.
De är kanske svåra att ta till sig för många.
And it's hard to receive them. For many people to receive.
Men vi vill definiera de här termerna.
We want to define this term.
Frälsningen är av nåd.
That salvation is by grace.
En gåva gavs till oss vid den tidpunkten.
This gift was given to us at a certain time.
Och den är fullständigt bestående.
And it's it will last completely.
Kanske någon lyssnar på internet.
Maybe someone is listening on the internet.
Kanske någon är här.
Maybe someone here.
Som aldrig tagit emot Jesus i sitt liv.
And you've never received Jesus in your life.
Det är inte lätt.
It's not easy.
Men det är väldigt enkelt.
But it's very simple.
Det är inte lätt att erkänna att jag är en syndare.
It's not easy to acknowledge that I'm a sinner.
Och att jag behöver nåd för att bli frälst.
But I need grace to be saved.
Jag kanske tror att jag klarar det på egen hand.
Maybe I think that I can do it on my own.
Men det är enkelt.
But it's simple.
Utrustningen finns där.
The provision is there.
Tro och bli frälst.
Believe and be saved.
Det här är din möjlighet.
This is your opportunity.
Att säga i ditt hjärta.
To say in your heart.
Inför Gud.
Before God.
Att här är jag. Här är jag.
Here I am.
Jag vet att jag är en syndare.
I know that I'm a sinner.
Jag vet att jag behöver bli frälst.
I know that I must be saved.
Jag kan inte göra det själv.
And I can't do it on my own.
Jag förlitar mig nu på ditt verk på korset.
But I trust in your work on the cross.
Att du dog för mina synder.
That you died for my sins.
Att du betalade priset för mig.
That you paid the price for me.
Jag bjuder dig in i mitt hjärta, Jesus.
And I invite you into my heart, Jesus.
Jag vill bli ett Guds barn.
And I want to be a child of God.
Om du bad den bönen.
And if you said that prayer.
Om du menade den.
And you meant it.
Det är vad Bibeln säger.
That's what the Bible says.
Det fria nåden.
The free grace.
Du tar emot den.
You receive it.
Ingenting annat.
Nothing else.
Men när du har tagit emot den.
But when you have received it.
Så står det att vi har tillgång till den.
It says that we have access to it.
Vi står i den.
We stand in it.
Och samma nåd som vi står i har vi tillgång till.
And the same grace that we're standing in, we have the access to it.
Det är både vår ställning och vår erfarenhet.
It's our position and our experience.
Så läs det i Romarbrevet 5:1-2.
So read it in Romans 5:1-2.
Tack Jesus. Ditt namn vi ber,
amen. Let's pray in your name. Amen.